city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000-degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Välkomna till dagens sändning av Coronabunkern. Det är dag 6 i ordningen som idag leds av mig, Simon Holmqvist, tillsammans med Jimmy Thunlin. Hej Jimmy!
Hejsan, hejsan!
Och jag ska börja med att uppdatera lite siffror, färska siffror om hur det här viruset covid-19 har påverkat världen. Det är från och med måndag den 6 april då 1,25 miljoner smittade i hela världen och av dessa har 70 000 avlidit. I Europa är det 582 000 smittade och 47 000 döda. Man kan säga i världsläget så ser man en försiktigt nedåtgående trend i Italien och Spanien, två väldigt drabbade länder, medan det å andra sidan går åt andra hållet i Nord- och Sydamerika där smittan tycks spridas allt snabbare. I Sverige är det idag 7206 fall. Av dem är det 590 som får eller har fått intensivvårdsbehandling och 477 döda. Idag ska vi bland annat kommentera ett tal som hans majestät konungen höll till nationen igår med anledning av coronaviruset. Vi kommer också att kommentera dagens presskonferens som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten mot samhällsskydd och beredskap har hållit, med lite kommentarer kring de uppdaterade siffrorna och annat som framkom där. Sen har jag också intervjuat en sjuksköterska som är anställd av Region Stockholm. Hon är då för tillfället sjukskriven och har därmed inte arbetat under coronakrisens värsta tid här. Men hon har förstås kontakt med kollegor och en stor medicinsk kunskap som hon har en hel del intressanta saker att säga. Vi har också lite andra punkter, bland annat att i Israel så har ortodoxa judar drabbats hårdare än den övriga befolkningen. I Sverige, på ett liknande sätt, har då judar rent generellt drabbats hårdare än befolkningen i övrigt. Det är också så att regeringen har backat från ett lagförslag, de har backat lite grann ska man säga, från ett lagförslag om att de ska få tillfälligt mer makt. Det är några av de saker som vi ska diskutera idag. Vi får se hur långt vi kommer. Men jag tror att vi ska börja med att kommentera dagens presskonferens som alltså hölls av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Siffrorna för Sverige som då presenterades är dem jag läste upp i början. Och de kommer alltså från Folkhälsomyndigheten. 7206 bekräftade fall i Sverige. Av dessa 590 som har eller vårdas just nu på intensivvårdsavdelningar. Och 477 stycken döda. Men Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten, han var väldigt noga med att poängtera att de här siffrorna inte är helt korrekta. I och med att det nyss var helg med dålig bemanning så har inte alla kunnat rapportera ordentligt. Det är också så att han menar att det speglar egentligen hur epidemin såg ut för 2-3 veckor sedan. Det är en ganska stor eftersläpning i siffrorna. Vad har du att säga om det, Jimmy?
Ja, det stämmer ju. Anders Tegnell intervjuades ju även i helgen i Ekots lördagsintervju. Och även där så sa han ju det att framförallt siffrorna över antal döda där, så det släpar ju efter och eftersom man inte har så omfattande testning så antal smittade är ju, ja, det är ju svårt att säga. Men vad han sa idag på presskonferensen var ju att man tycker sig ändå se att antal smittade, den kurvan börjar plana ut lite grann. Och han menade på då att det börjar visa sig att de här åtgärderna med handtvätt och avstånd mellan människor och så här, att det verkar som att det har gett effekt för spridningen.
Precis.
Och, ja, säger du.
Jo, nej, men han visar ju lite kurvor där. Och som jag förstår det så visar de kurvorna vanliga influenser.
Mm.
Och att det pågår väl en vanlig influensa parallellt med covid-19. Och den kurvan sjunker mycket snabbare än tidigare år. Och det menar ju han då torde bero på upplysningskampanjerna man har haft om handtvätt och social distansering och sådär. Och han menar att det borde ju också då gälla corona.
Precis. Och sen påpekar han ju då att det som fortfarande är det största problemet, det är ju att spridningen är så pass stor på äldreboenden fortfarande. Och det är ju lite oroande.
Ja, dessutom har det kommit en nyhet idag. Det kommenterades inte under presskonferensen, men det har kommit en nyhet om att en av dem som får intensivvård i Sverige är ett spädbarn som vårdas i Uppsala. Och det här är ett barn som då blev fött för tidigt och har testats positivt för covid-19. Och det är ju förstås obehagligt att tänka på det förstås, men så är det alltså. Sen hur det kommer gå för det här barnet, det återstår ju att se. Men man har ju också en viss prioritering inom sjukvården, där de som är väldigt gamla och sjuka ibland får stå tillbaka för yngre personer.
Och sen tyckte jag kanske inte att det var så väldigt mycket mer av just Anders Tegnell. Jag noterade däremot när Socialstyrelsen hade sin presentation så var de noga med att påpeka, eftersom det har uppstått en del kritik då, att de inte godtar skyddsmaterial som inte håller högsta skyddsklass. Och det där togs även upp under frågestunden efteråt. Det är ju så att det finns ett privat initiativ som har gjort möjligt för Sverige att kunna köpa en mycket stor last av skyddsmaterial från Kina. Och det här har då organiserats i Polen. Och det har till och med varit så att Polen har stått och väntat med sin inleverans och väntat in att Sverige då skulle komma på det här tåget. Men där har alltså Socialstyrelsen sagt nej. Och det har fått mycket kritik av en del läkare och annan sjukvårdspersonal som då menar att det måste ju vara bättre att ha skydd även om de inte har högsta säkerhetsklass. Så är det ju bättre att ha ett skydd än att inte ha något alls. Och där var ju hon från Socialstyrelsen tydlig och sa att det är inte alls bättre att ha ett sämre skydd än att inte ha något alls. Så att, det förvånar mig lite grann den inställningen.
Jo, alltså hon menar att det ger en falsk trygghet som snarare kan ha motsatt effekt. Det vill säga att man tror att man är beskyddad men att de inte ger det skyddet som behövs för att hindra smittspridning. Om det är sant eller inte, det är svårt för oss att säga också vilken version av det här. Men det var ju en journalist där som konstaterade att utrustningen duger åtminstone för Polen.
Ja.
Men hon från Socialstyrelsen sa ju det att ja, men Polen ska ju också är ju med i EU och de här möter inte EUs krav på skyddsutrustning. Sen kunde hon inte kanske kommentera vidare hur Polen har resonerat där, men uppenbart är att det anses inte vara adekvat utrustning för svensk sjukvård.
Nej, men en liten inflikning man kan göra där, det är ju att när det gäller just intensivvården och där man har de allra sjukaste, där är det väl förståndigt också av Socialstyrelsen att man säger att man ska prioritera de allra bästa skydden med högsta skyddsklass. Men idag är det ju en brist inom vården på ja, skydd, framförallt inom äldrevården. Och där så har man ju sagt även från läkarhåll att även ett skydd av en klass under då, till exempel andningsskydden FFP2, som är en klass under det bästa som heter FFP3, skulle ju kunna vara ett fullgott, eller ja, tillräckligt bra skydd för de som jobbar där och i hemtjänsten och så. Så att många är förvånade över att man säger nej då till hela den här leveransen som innehåller väldigt mycket mer än bara andningsskydd. Det är ju annan utrustning också.
Jo, och jag har ju som sagt intervjuat en sjuksköterska som är anställd av Region Stockholm. Och nu jobbar inte hon med intensivvård, utan jag tror att hon sa att hon jobbar på kirurgen. Och hon sa att där saknas det ju skyddsutrustning för tillfället, eftersom att allt förstås prioriteras till de som vårdar patienter med covid-19. Och man skulle ju kunna tänka sig att de skulle kunna få ta del av åtminstone den här utrustningen. Även om den kanske inte är fullt lika bra, så är det väl kanske bättre än ingenting, för de måste ju fortfarande göra sitt jobb.
Ja, och de måste ju i dagsläget uppmanas ju folk på vissa håll att göra egna skydd och så. Och dessutom, skydd som man har för ansiktet måste ju bytas väldigt ofta. Man rekommenderar inte att man har ett sånt här munskydd mer än max 3 timmar. Så att det talar ju också för att ska vi klara och liksom förse hela vården med den mängd som behövs, så kanske, ja, kanske en väl sträng hållning som Socialstyrelsen har här.
Det som Socialstyrelsen dock informerade om, det var att antalet intensivvårdsplatser har ökat med 80% i hela landet. Och hon sa att just nu, jag sa ju det att 590 personer vårdas eller har vårdas. Hon menar att just nu är det drygt 400 personer som får intensivvård för corona just nu. Och att den har ökat med 80%, det är ju frågan om det är nog. Jag vet att tidigare i den här krisen så var det ju en läkare som gick ut och sa att om 10% av alla i Stockholm skulle smitta så skulle det behövas drygt 2000 intensivvårdsplatser. Och då fanns det 90 platser. Så att 80%, blir det en väldigt stor smittspridning så är ju en 80% utbyggnad så att säga knappast nog. Men hon lät åtminstone positiv inför de siffrorna. Den tredje myndigheten som alltid deltar på de här presskonferenserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de sysslar ju mest med information och sådana saker. Det de meddelade var ju framför allt att de har lagt upp en massa material på sin hemsida, filmklipp och sånt som då informerar som man vill att medborgarna ska sprida till varandra. Det är ju då det är de mera bekräftade information som kom från
Ja.
den myndigheten. Nu var det ju så att de fick ju 70 miljoner för att göra en broschyr, men jag vet inte, har du fått den broschyren?
Alltså, vi fick ju en broschyr för något år sedan som hette Om kriget eller krisen kommer. Men tror du det är den som åsyftas?
Nej, de skulle ju få göra bland de första presskonferenser som hölls om det här. Där jag tror statsminister Stefan Löfven deltog och MSB-bossen och Dan Eliasson deltog. Där sa de att de hade tillsatt 70 miljoner kronor till MSB för att de skulle ta fram en broschyr som skulle skickas ut till alla hushåll i landet. Och det är ju några veckor sedan, men jag har åtminstone fortfarande inte sett till den broschyren. Så jag undrar vad som hände med den egentligen. Men för 70 miljoner borde man ju snabbt kunna få fram en broschyr kan man tycka.
Ja, verkligen. Nej, den har jag inte ens hört talas om faktiskt, att den har kommit.
Nej, den har nog inte skickats ut än. De kanske övergett det till förmån för det här med internetbaserade informationskampanjen då. Och varför att hon nämnde att de beräknade att de skulle kunna nå 80-90% av alla människor med den här informationskampanjen. Och MSB är ju väldigt noga varje gång med att poängtera att ja, ni måste ta del av rätt information, bekräftade saker och sånt där. Och det märks väldigt mycket att MSB ser coronakrisen väldigt mycket som ett informationskrig. Jag vet förra veckan under en presskonferens så beklagar de så att det var utländska krafter då som spred information om Sverige. Och exakt vad de menar med det var ju lite oklart. De vill inte peka ut några länder, men faktum är att Sverige har fått väldigt stor kritik internationellt för hur man har hanterat coronakrisen i och med att Sverige har en betydligt mer liberal hållning än många andra länder som har infört karantäner, inreseförbud och alla möjliga åtgärder. Det finns länder där det är förbjudet att samlas fler än 2 personer på samma plats. I Sverige är det 50 som bekant. Och om det är det som MSB menar med desinformation då, det är ju oklart. Men
Nej, men vad som verkar är ju att all typ av information som kritiserar myndigheterna och regeringen i Sverige är ju då inte korrekt information enligt dem.
Precis, och speciellt i sådana här kristider blir det ju kanske allt tydligare att MSB lite har en uppgift som påminner om ett propagandaministerium, det vill säga att man står för regeringens linje och ska sprida den informationen på bekostnad på andra och dessutom kontrasignalera all information som går emot det. Och det är väl därför som MSB deltar på de här pressträffarna egentligen, vad det verkar i alla fall.
Ja.
Yes, i övrigt så tycker jag att dagens presskonferens, representanterna från de här myndigheterna verkade väldigt positiva. Det är väl den sammanfattningen man kan ta, att de anser i alla fall att det ser rätt ljust ut just nu. Att det börjar se bättre ut och sådär. Men det kommer samtidigt hela tiden motsträviga rapporter från andra om att ja, men det kanske är värre än vad det ser ut, och överhuvudtaget är det ju väldigt svårt att lokalisera sig i den här terrängen av information hela tiden, vad som är korrekt och inte. Så att men håller du med om det, att det var en ganska positiv stämning på pressträffen i alla fall?
Jo, det var det, och det var ju inte någon ny alarmerande information, och det var inte några nya direktiv egentligen, utan man upprepade mycket det man har sagt. Men det fanns en stämning av att det fungerar, det flyter på ganska bra, tyckte de. Precis. Jag noterade ett par frågor som de fick. En fråga som vi ska komma in på lite senare i programmet också, men just det här förslaget som regeringen la fram om att kunna få utökade maktbefogenheter under krisperioden och kunna fatta beslut och kanske till och med långtgående beslut utan att tillfråga riksdagen. Det var en journalist som undrar då att är det här påkallat av myndigheterna, att det här behovet finns? Är det så att säga myndigheterna som har tryckt på för att regeringen skulle kunna få de här befogenheterna? Och då svarar du då Anders Tegnell absolut nej. Det är inte myndigheterna som har, utan det här är helt regeringens egen önskan.
Ja, det är ju intressant.
Och sen fick vi, sen kom det också en bibliotekarie som ställde en fråga om hur man ska se på folkbiblioteken i Sverige, som fyller en viktig funktion, men det är ändå, blir ju också en mötesplats för människor. Så, och en del bibliotek på vissa håll i landet har valt att stänga medan en del håller öppna, och vad är det rätta? Och där var ju svaret att Anders Tegnell då tyckte att kunde man så att säga hålla det inom, så att folk höll avstånd och sådär, så tyckte han det var bra att de fortsatte hålla öppna.
Okej, ja. Och det är ju intressant.
Så att ja, jag tar upp det bara därför att i hela det här som informationsflödet så tycker jag att det är vissa motstridiga informationer. Det ena håller inne, går inte ut om inte nödvändigt, men håll gärna biblioteken öppna. Då måste man gå dit. Och många sådana här saker. Häromdagen så pratade han ju om idrott, att framförallt idrott för barn borde inte stänga, för det är viktigt, och det är viktigare än någonsin nu. Men det ska ju inte vara idrott där de kommer i nära kontakt med varann. Och samma med färdmedel, att man inte skulle stänga ner bussar och tåg och sånt där. Men samtidigt säger man till folk, res inte. Så att det är en viss ambivalens, tycker jag, i hela informationen.
Ja, det är ju det. Och just Tegnell har ju utmärkt sig genom att vara konstant positiv. Han har ju varit den som har hela tiden nästan... Han har ju undervärderat corona, känns det som, hela tiden. Och han har ju fått kritik för det också. För han har ju måste backa från inställningar han har haft och påståenden som han har gjort gång på gång på gång. Och det här kan ju vara ett exempel på det, där han på något sätt är lite för positiv. Vem vet? För det, som du säger, det rimmar väldigt illa med de andra direktiven om att stanna hemma i påsk, åk inte och besök släktingar och så. Men tydligen går det bra att gå på biblioteket och låna böcker eller sporta för barn och så. Så att det är ju väldigt märkligt.
Ja, och det är ju ytterligare en sån sak som jag tänker på, att på biblioteket man kanske kan hålla avstånd till människor, men hur många sjuka är det som har varit och fingrat på de här böckerna och tidningarna?
Ja, men visst.
Smittan kan ju komma andra vägar, och det ser man ju i livsmedelsaffärer nu, att till exempel bröd och annat som tidigare har legat öppet, och det ligger ju inplastat nu och så. För att, och salladsbarer i butiker där man tidigare kunde ta sallad, de är ju borta nu helt och hållet. Så
Jo.
att hela samhället, ja, vidtar ju mått och steg hela tiden.
Visst är det så. Vi ska ta och lämna presskonferensen och lyssna på en telefonintervju som jag har genomfört idag med en sjuksköterska på Region Stockholm. Hon vill vara anonym, så vi har valt att kalla henne för Florence. Så vi lyssnar på den och så är vi tillbaka efter det. Ja, nu pratar vi med en sjuksköterska här som har valt att vara anonym, så vi kallar henne för Florence. Och du kan ju börja berätta lite grann, Florence, exakt vad du jobbar med och vart någonstans du jobbar.
Jag jobbar ju i Stockholm, Region Stockholm, och jobbar inom akutkirurgin där. Och har gjort det i väldigt många år, över 25 år.
Just det, och du berättade lite tidigare att för tillfället är du sjukskriven, har varit det ett tag.
Ja, precis. Jag är inne på faktiskt min tredje vecka. Jag hostar och jag hostar och jag hostar. Och sen en vecka tillbaka här så har jag feber lite från och till. Och nu sen 3 dagar tillbaka så svider det ordentligt i luftrören.
Jag förstår. Har du någon aning vart du har blivit smittad? Har du varit, är det på jobbet eller har du koll på det?
Ja, jag vet faktiskt inte vart det kan ha varit. Det är svårt, men i mitt yrke så är man ju väldigt noga med det här med handhygien. Så man tvättar ju händerna väldigt noga, men det är väl någon som jag har kanske stått för nära eller någon som har hostat nära mig eller någonting. Jag vet inte. Jag vet ju inte ens om jag är, om jag har covid-19.
Nej, men det är ju en intressant sak, för du jobbar ju inom sjukvården och de har ju sagt att de ska prioritera att prova om covid-19 bland sjukvårdspersonal. Men du har alltså inte blivit testad trots det?
Ja, nej, det är lite olika det för vilken region man bor i.
Ja.
Och man säger ju att vi är ju som alla andra då, att har man symptom så ska man vara hemma. Så att vi har ju lika svårt som alla andra att komma fram på det här 1177.
Jo. Och då, i och med att du har varit sjukskriven i 3 veckor så har du ju missat en del av eller du har ju missat liksom den värsta anstormningen av patienter då. Men jag antar att du har haft kontakt med kollegor och sånt som har berättat lite grann. Hur har upplevelsen varit bland dem av det här?
Jo, men det har väl varit lite kaosartat. Ursäkta mig, hur det nu är. Det har varit lite kaosartat då, men jag tror ju personligen att det här är bara lugnet före stormen.
Ja,
Det är
det.
lite så det känns. Och det som man hör från kollegorna, det är ju att Region Stockholm, de ändrar fasligt på sina rutiner, vad det ska vara för skyddsutrustning. Och det är ju väldigt, ena dagen så är det på ett sätt och nästa dag så är det på något annat sätt. Och ja, det är nya direktiv i stort sett hela tiden, vad det är för något som gäller. Men jag har ju bara mina spekulationer och jag tror att det handlar om vilken skyddsutrustning vi har för tillfället.
Just det, man anpassar efter det då.
Ja, jag tror det. Jag tror det.
Men
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, men det är väldigt märkligt. Det går fram och tillbaka hela tiden.
tror du att det finns skyddsmaterial så att det räcker till personalen, eller? För man har ju hört rapporter om att det är enorm brist.
Jo, men man har ju dragit ner på de här munskydden som man hade från början, för de har ju tagit slut.
Ja.
Så att de har vi inte där jag jobbar i alla fall längre.
Okej.
Därför de hette nog PPS någonting, tror jag de hette. Jag kommer inte ihåg, men det var ju 3M som gjorde de där.
Ja.
Det var ju de som var heltäckande, det var ju som ett litet filter på dem då. De
Jo.
är ganska jobbiga att ha på sig, men det var ju de man sa att man ska ha, och det är de som de har på infektion då.
Precis, är det så att alla de har gått till infektionsavdelningen?
Jag tror det.
Det låter kanske rimligt. Och då drabbas ju andra delar av vården som blir utan förstås.
Ja, men precis. Då får ju de andra ta det som finns kvar då.
Jo.
Så att det är knepigt.
Jo, och jag tänkte, du som är sjuksköterska, du är ju utbildad i medicin och sånt. Vet du om det finns någon särskild grupp i samhället som lättare drabbas av covid-19 än andra?
Det har väl att göra med immunförsvaret också det där. Och äldre har ju klenare immunförsvar, eller om man har någon annan bakomliggande sjukdom. Men man har ju sett på både från Kina och Italien och även här i Sverige att de som är mest allvarliga sjuka, det är ju männen.
Just det.
Och det tycker jag väl är väldigt tråkigt. Vi behöver våra svenska män.
Det gör vi. Men man känner ju sedan tidigare det här med mancold också. Att det verkar åtminstone som att män ofta drabbas hårdare. Men det är ju mer upplevelse av sjukdomen kanske.
Ja,
men det här är alltså rent att det faktiskt drabbar män hårdare.
Ja, men jag läste någon studie på det här. Att det finns ju en receptor, en proteinreceptor, som alla människor har i kroppen. Och den heter ACE2.
Mm.
Och den sitter ju på ytan av människors celler då, inne i kroppen då.
Mm.
Och AC2, det är som en dörr in till cellen. För det här hemska viruset som orsakar covid-19.
Mm.
Så vad som sker då, det är att viruset går in i cellen via den här AC2 då. Och så förökar den sig. Och så dödar den cellen och så ger den då symptomen då, som blir då feber och andnöd och andra symptomer då, som kan orsaka svår sjukdom och död. Då.
Just det.
Men det som är lite knepigt i det här då, vad jag hörde, jag vet inte vart jag läste det för någonstans. Men man hinner läsa en hel del när man är hemma så här. Det var ju någon studie som var gjord då att män har flera ACE2-receptorer än kvinnor.
Okej. Okay.
Och rökare har också mera ACE2-receptorer. Och de här receptorerna sitter ju både i lungorna och njurar och tarmkanalen. Och, ja, de sitter liksom utanpå då.
Det här du säger med rökare, att de har fler, beror det, har det med nikotinet att göra, att nikotin fäst på de receptorerna eller?
Jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Men man har ju sett att tydligen då. Att rökare har flera ACE2-receptorer. Då. Så är man man och rökare då, så då uppmanar jag väl alla männen att sluta röka. Då. Allihopa framförallt.
Mm.
Alla borde sluta röka just nu faktiskt.
Jag förstår. Ja, jo, det låter ju faktiskt allvarligt det där.
Det är liksom, om det är någonting man inte kan göra så mycket åt.
Att man är man kan man ju inte göra så mycket åt. Men att man är rökare, det kan man.
Ja, det är bara att ta tag i paket och kasta iväg och sluta.
Precis.
Det finns liksom inget annat, anser jag.
Det kanske är svårt, men det går ju i alla fall att göra något.
Ja, visst gör det. Det är ett val man gör.
Ja. Jag tänkte, på tal om det, olika grupper och så här. Finns det någon prioriteringslista vilka patienter som ska få intensivvård i första hand?
Jag vet inte vad jag ska svara på det. Man gjorde ju någonting här på, var det inte Socialstyrelsen med Folkhälsomyndigheten, jag minns inte. Men man tog ju upp det på, om det var på någon nyhetsprogram här på tvn. Och då sa de ju tydligt då att man går ut med tydligare direktiv så att det inte ska uppstå såna etiska dilemman för personalen när det handlar om att avbryta en pågående respiratorbehandling. När det inte finns några mera utvägar. Så att man, det är väldigt svårt det här. Mm. Det är ett otroligt dilemma och väldigt jobbigt.
Mm.
För det är som... Jag såg på en intervju med en läkare här från Wales. Och på den avdelningen där han var på det stora sjukhuset, där var det ju ingen patient som var äldre än 50 år som låg. Mm. Det blir väldigt, väldigt jobbigt det. När man ser att, för jag menar, de man lägger i respirator, det är ju där man ser att nu kan inte personen ifråga syresätta sig. Mm. Man måste ha hjälp med det här. Och då sväver man ner och så lägger man i respirator. Va? Men när, man, när det här viruset går till sån attack och angriper njurar och lungor och det blir som en, alltså att lungorna blir som en blöt disktrasa, va? Mm. Alltså det är väldigt jobbigt för personalen.
Jag förstår
i de här situationerna. Alltså det blir väldigt etiska dilemman där ung personal ska ta hand om jämnåriga patienter, va, i stort sett.
Mm.
Så att det är ju så. Det är ju de man lägger i respirator där man ser att här finns det en möjlighet att rädda liv. Och då lägger man dem i respirator. Men då kommer ju det där dilemmat sen då när det kommer någon annan som behöver vård och det kanske inte finns någon respirator. Ja, men då blir det ju det där dilemmat vilken respirator ska bli avslutad. Det är ju hemskt att säga så, men där man ser att här finns det inga framtidsutsikter.
Och då prioriterar man de yngre, starkare personerna helt enkelt.
Ja, så fungerar det ju överhuvudtaget att där man ser att det finns det största hoppet för att klara av livet.
Jag läste det var Sveriges Radio som skrev en artikel om just det här. Och det är också Region Stockholm då. Där man har behövt börja neka patienter intensivvård. Och ibland också där fast det har funnits lediga intensivvårdsplatser för att man beräknar att det kommer komma in patienter som har bättre förutsättningar. Och där står det att patienter då som har förvägrats, de erbjuds istället kvalitetsmässigt förbättrad dödsprocess genom tillskott av morfin och syrgas. Och där är ett citat här från Johan Styrud som är ledamot i Läkarförbundets styrelse. Att han säger, vi är nära att nå taket för mycket vård vi kan ge. Folk kommer att dö som annars kanske hade kunnat överleva om de fick adekvat vård.
Ja, ja det låter ju fruktansvärt. Men...
ja, men det är väl så man måste göra när resurserna inte finns till.
Ja, det är ju så. Har vi bara 150 respiratorer, då måste vi ju, och det kommer någon att knacka på dörren, då måste man ju kanske avsluta den där man ser att det här kommer inte att bli någon förbättring, eller att här är, jag menar, de läggs i dialys och allt möjligt så allting klappar ihop och stänger.
Mm.
Och sen så, man har ju också möjligheten att lägga dem i ECMO, men har njurarna börjat klappa ihop och du ligger i dialys och du får ECMO, jag menar, och lungorna är förstörda. De är som blöta disksvampar. Det är inte bra.
Nej.
Det är ju fruktansvärt. Så att, och det är ju fruktansvärt. Det kan ju hända dig och mig. Det är unga människor. Det är ju, nej, det är hemskt. Det är fruktansvärt.
De säger
jag tror inte riktigt att folk förstår hur illa det är.
Alltså jag tycker att det är så här, man får ju uppgifter om att de allra flesta som dör är äldre människor med bakomliggande sjukdomar. Men sen har man också motstridiga uppgifter om att ja, men det är jättemånga unga som är jättesjuka och även unga som dör. Alltså vad tror du, vart ligger sanningen här? För det är som att det är helt omöjligt att orientera sig i alla de här uppgifterna som kom. Är det många unga som drabbas hårt och till och med dör av covid-19?
Jag är ju inte på någon sån avdelning då, så att jag ser det direkt. Men rent om du ska prioritera, så om du har 20 respiratorer, prioriterar ju de där du ser att här finns det liv att rädda.
Mm.
Och här har vi flest år kvar att leva.
Mm.
Och jag har för mig att det sa de ju också på tvn. När de intervjuar där. Och det är det här som är dilemmat för de här intensivvårdsläkarna. Och personalen att ta sådana här tuffa beslut, det är ju fruktansvärt. Och... Nej, men
det förstår man ju. Det förstår man ju.
Ja, och de äldre många gånger kanske man ser att det är så pass illa, va?
Mm.
Jag vet faktiskt inte. Jag ska inte uttala mig om det, för att jag känner inte till det.
Yes. Vi har ju också hört uppgifter från andra håll att en stor del av de som får intensivvård är icke-svenska, alltså invandrare så att säga. Är det någonting som du har hört någonting om från dina kollegor eller kan kommentera?
Nej, det är ingenting som jag har hört. Jag har inte hört någonting om det. Det är ingenting som man pratar om, utan när man jobbar så jobbar man, och man räddar liv. Det är oavsett liksom. Man behandlar allihopa lika.
Jo, självklart är det så, ja.
Vad de har gått ut med i media, det var väl att det var ett stort utbrott där i Spånga-Tensta regionen där ute.
Bland somalier specifikt, tror jag det var.
Ja, de tog väl upp det på TV, va? Det tog de upp på TV. Det var någon ifrån somaliska förbundet där som tyckte att det var ju för jäkligt det här att det var så många som var sjuka. Och det kan man väl hålla med om, att det är ju synd att folk blir sjuka, men vad fan, så man har ju ett eget ansvar också och ta reda på information, va? Alla måste ju hålla sig underrättade med svenska nyheterna.
Jo, och det visas också, det har ju visat sig efterhand att i det fallet beklagar jag att de inte hade fått intervju på somaliska, men det har ju visat sig att det var 180 gånger hade Sveriges Radio gått ut med information på somaliska om corona sedan den 28 januari, vilket är ju ganska tidigt. Jag menar, på den tiden läste man ju knappt någonting om det på svenska, va? Så att det där var lite fake news också, tydligen. Jag tänkte, vet du hur noga arbetsgivaren då, Region Stockholm i det här fallet, är med det här med att skicka hem personal som uppvisar symptom?
Ja, men man har ju sagt det ifrån. Jo, men alltså, personal som uppvisar symptom får inte vara på jobbet.
Nej.
Så är det.
Och det upprätthålls strikt.
Ja, men det gör det. Sen har man ju ett eget ansvar också. Du får inte... Det skulle ju se hemskt ut om man går och smittar folk på jobbet.
Jo.
Men det är ju fruktansvärt. Så att, nej, men det är klart. Och man är ju väldigt vaksam på sina kollegor också. Så att man, nej men hör du, ska du inte ta och gå hem? Nu hostar du lite mycket och sådär. Och jo, så att ja. Så är det ju. Men sen har man ju den här som de snackar om, 20% som inte uppvisar några symptom. Som ändå är smittbärare, och de är väl de farligaste. Där kan man ju tycka att vad fasen, varför testar ni inte sjukvårdspersonal för? Det här är ju livsfarligt. Det är ju en tickande bomb alltså. Men det, jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag tycker det är väldigt olyckligt att man inte är generös med testningen av personal. Utan att man låter personalen vara som vem som helst. Därför att man ska ju ändå kunna lita på svensk sjukvård, kan man väl tycka, när man kommer till sjukhuset. Att slippa bli smittad på sjukhuset.
Ja,
jag tycker det är... Jag förstår inte riktigt det här att man är... Jag tycker man ska vara frikostig och kolla personal.
Jo.
Absolut. Jag kan inte förstå... Varför man inte ska göra det för det ska väl vara säkert att vara på ett svenskt sjukhus 2020, kan jag väl tycka.
Man tycker ju det. Men hur känner du inför om du nu blir frisk? Är du rädd med tanke på det att gå tillbaka till jobbet eller?
Ja, har jag bra skyddsutrustning, det är klart, då kan jag väl jobba.
Mm.
Men som det är i dagsläget, att det är olika direktiv varje i stort sett varje dag.
Mm.
Vad det är för något som gäller, det leder ju till en osäkerhet hos personalen, och så ska det ju inte vara.
Nej, men det får jag göra.
Nej, men precis. Att det, ja, nej, men det är väl bara att hoppas på att folk tar hand om sig och är vaksam på symptomen. Jag menar, för mig så har det ju, ja, det är ju folk som jag har pratat med också, det här med att man får feber på kvällen, att man känner av och Men det är som att det har ju accelererat nu då. Att det svider ju när jag andas nu då. Men man vet ju inte, det kan ju vara vanlig bronkit också. Vet jag.
Ja.
Ja, jag vet inte. Så det är det som är så dumt, varför. Ja, jag vet inte.
Nej, man får ju hoppas att. Man får ju hoppas att de testar dig innan du går tillbaka till jobbet.
Ja,
och att det kommer finnas
det hoppas jag verkligen.
Och att det kommer finnas adekvat skyddsutrustning på din arbetsplats.
Ja, ja men precis, absolut.
Ja. Men då har jag bara kvar att tacka dig, Florens, för att du ville ställa upp på den här intervjun. Och lycka till med ditt arbete. Och så. Och jag hoppas att du får krya på dig.
Ja, men tack så mycket. Det behöver jag just nu. Tack så mycket och ha det bra själv. Och sluta rök nu om du röker.
Ja, absolut. Självklart.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hej.
Nordiskradio.se.
Så där, det var alltså sjuksköterskan Florens. Och hon poängterade efter intervjun här att det är trots allt väldigt få av dem som smittar som behöver intensivvård. Hon kände kanske att hon skrämde upp folk lite grann med sitt prat om att lungorna blir som blöta disktrasor och så. Men att det fortfarande är så att de flesta som behöver det är män. Jimmy, har du några kommentarer till den här intervjun?
Nej, det var roligt att höra just någon som finns i verkligheten och som berättar. Och jag tycker man hör ju på henne också att hon har en oro. Det känns inte helt tryggt hur vården ska klara den här situationen. Och det tror jag man ska tänka på att alla människor som nu jobbar i vården på något sätt. Förutom den fruktansvärda arbetsmiljön då med smittorisker rent fysiskt, så är det ju en psykisk press som alltså innebär en psykiskt dålig arbetsmiljö. Och det här är ju något som kan slå tillbaka sen även när krisen är över. Att kanske kommer att ha många som mår dåligt eller till och med utbrända efter det här.
Absolut. Och det här med att man måste liksom prioritera bort folk och så. Det måste ju vara fruktansvärt jobbigt för sjukvårdspersonalen.
Ja.
Ja, väldigt intressant intervju. Under söndagskvällen höll hans majestät konungen Karl den 16 augusti ett tal till nationen med anledning av coronakrisen. Och vi kan ju lyssna lite grann på hur det lät när kungen talade till nationen.
Välkommen till Stenhammar. Veckan som leder fram till påsk kallas ofta stilla veckan. Den veckan inleds idag på palmsöndagen. Och på många håll är den mer stilla än någonsin. Covid-19 har Sverige och världen i sitt grepp. Gator och torg är nästan tomma och tysta. Pandemin slår också hårt mot företag och jobb. Och den svenska ekonomin, ja, mot hela det svenska samhället. Samtidigt, i andra delar av vårt samhälle har man allt annat än en stilla vecka framför sig. Jag skulle säga en civil mobilisering är inledd. Jag tänker då främst på hälso- och sjukvården, där arbetar nu anställda och volontärer tillsammans för att rädda så många liv som möjligt. Det är en stor uppgift. Det krävs mod och det kommer att krävas uthållighet. Till alla er som deltar i detta viktiga arbete vill jag rikta mitt djupt kända tack. Låt oss sända en tanke till alla de som nu ser till att Sverige även i övrigt fortsätter att fungera. Trots en ansträngd situation och trots risken för den egna hälsan. Alla ni som ser till att våra äldre får den omsorg de behöver. Och att vi kan handla mat. Att kollektivtrafiken fungerar. Och allt annat. Som vi så...
Nordiskradio.se.
Sådär, det var alltså hans majestät konungens tal till nationen. Eller en del av den i alla fall. Jag tänkte först och främst att man kan konstatera att det här är det tredje talet i nationer som har hållits. Det första hölls av Stefan Löfven som alltså är Sveriges regeringschef. Och sedan Jimmy Åkesson som är partiledare för Sveriges största eller kanske näst största parti, Sverigedemokraterna. Det där går ju lite fram och tillbaka. Och nu höll alltså även statschefen själv, kungen, ett tal till nationen. Spontana reaktioner, Jimmy?
Ja, vad ska man säga? Det är väl, tror jag, på sin plats kanske nu när vi nu har en statschef, även om den är så att säga mest symbolisk, men att han säger ett par ord, det tycker jag är riktigt. Däremot sättet han gör det på känns ju, ja, jag vet inte, han har ju väl aldrig varit någon sådär väldigt bra retoriker och talare, och i det här talet tyckte jag det var nästan jobbigt att sitta och se honom läsa innantill och han såg inte ut att trivas överhuvudtaget. Sen kan man väl titta på det han säger här. Det är ju naturligtvis det är viktiga saker att det är en civil mobilisering. Och han menar ju då på att även volontärer är ju med inne och hjälper till nu för att det ska fungera, framförallt i sjukvården och så. Han vädjar ju till folk här att även om man har planerat att besöka släkt och vänner och sånt här i påsk, så bör man nog fundera över det och inte göra det och sådär. Men sen i slutet av talet så tyckte han var ganska nästan ödesmättad. Och han talar om det här, tänker jag på mina medmänniskor eller sätter jag mig själv i första rummet? De val vi gör idag ska vi leva med länge. Det kommer att påverka många, sa kungen. Och det är ju en väldigt bra poäng att få in det här altruistiska, att liksom... Det vi gör nu, ja, det kan ju påverka oss resten av våra liv faktiskt. Eller andra människor. Så att det är riktigt. Men man hade ju önskat att det budskapet hade framförts på ett annat sätt. Ett sätt som hade gått fram till folk.
Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju sant som du säger att han aldrig varit en stor retoriker och sådär. Och ur det perspektivet var ju också talet kanske inget att hänga julgranen så, men om man ska utgå från de ramar som Sveriges statschef har, det vill säga att inte uttala sig politiskt på något sätt eller ta ställning och så får man ju säga att han höll sig inom de ramarna. Och han repeterar ju många av de råd som redan har gått ut av myndigheter om hur vi ska minska smittspridningen och sådär. Sen om de områden är bra eller dåliga, det är ju som sagt fortfarande väldigt svårt att säga. Men jag håller med också att det är nog på sin plats att statschefen håller ett tal till nationen i det här läget, oavsett nu om han är en bra talare eller inte.
Nej, och det kan han ju så att säga inte göra så mycket åt och för, utan... Min spontana tanke var väl kanske att i ett sånt här läge att till exempel låta kronprinsessan hålla ett sånt här tal eller så kanske skulle ha större effekt och nå ut till fler, jag vet inte.
Mm.
Men som sagt, de saker han säger är ju otvetydigt, alltså det är ju ingenting kontroversiellt i det. Så där kan man ju väl nästan skriva under på att det är ju riktigt att tänka på andra och försöka göra uppoffringar nu för att kanske få bukt med det här så fort som möjligt.
Absolut. Nästa grej, det är ju att det kom rapporter i slutet av veckan om att regeringen la fram ett lagförslag som skulle innebära att de fick större befogenheter. De här befogenheterna bestod i att de skulle kunna stifta lagar snabbt utan godkännande från Sveriges parlament, riksdagen. Oppositionen i form av Moderaterna då i det här fallet framförde kritik mot det och menade att man medgav att regeringen borde få befogenheterna, men man menade samtidigt att riksdagen borde kunna ha en vetorätt, det vill säga att regeringen då snabbt skulle kunna stifta nya lagar, men att riksdagen i efterhand då skulle kunna votera bort det om det ansågs som något olämpligt. Och det verkar ju som att regeringen har anpassat sig efter oppositionens krav. Men du kanske kan berätta mer om det, Jimmy.
Ja, och som du säger, oppositionen, det var ju inte bara Moderaterna. Även Vänsterpartiet var ju kritiska. Men Moderaterna var väl de som förde talan framför allt. Och man kritiserar nog inte att regeringen skulle kunna få såna här möjligheter att fatta snabba beslut. Och de här besluten, det handlar ju om sådana saker som att kunna stänga flygplatser, andra transporter, tåg och sånt. Man skulle också kunna stänga köpcenter, restauranger, affärer, kanske begränsa folksamlingar, storlek ännu mer än de 50 som tillåts idag och så vidare. Det skulle också kunna vara möjligt för regeringen att omfördela sjukvårdsutrustning mellan regioner och sånt där då. Och det var man som sagt inte så kritisk, utan det var ju framförallt att man då skulle kunna helt och hållet gå förbi riksdagen. Det som oppositionen krävde var ju att riksdagen skulle få vetorätt. Så att om regeringen fattade sånt här beslut och det träder i kraft, så skulle riksdagen kunna göra det ogiltigt och ta bort det, så att säga. Och det här gick regeringen med på, för i nuläget så vill man ju ha samling. Nationen ska vara samlad och inte bråka om mindre saker, så att man gick med på att riksdagen får den här möjligheten att då säga nej och upphäva ett beslut. Men nu har det kommit fram idag att Moderaterna är fortfarande missnöjda med det här maktförslaget, trots att regeringen backade då. Framförallt Tobias Billström, som är gruppsledare i riksdagen. Han tycker ju att det räcker inte med att de ska kunna säga nej aktivt till ett förslag, utan de menar också på att en sån här beslut från regeringen ska kunna helt och hållet, vad kallas det, cancelleras. Alltså,
bli ogiltigt. Skrotas.
Ja, skrotas om det går en vecka. Vi ska se här, vad säger han? Till exempel, om riksdagen inte har tagit ställning, så ska de också upphöra att gälla efter en månad. Nu just kan man tycka att det här är ju små detaljer i sammanhanget. Men det är väl ett sätt från Moderaterna att markera sin oppositionsroll, tror jag. Därför att en sån situation då, att regeringen tar ett beslut och riksdagen säger ingenting, och att då det beslutet automatiskt skulle backas då efter en viss tid, det känns inte som någon stor fråga, tycker jag.
Nej.
Men det här förslaget har ju fått en hel del kritik, bland annat från statsvetare och andra som menar på att här gör man ingrepp i demokratin egentligen i Sverige då. Och man ska väl komma ihåg att Sveriges regering och framförallt en del parlamentariker har ju kritiserat länder som Ungern och andra, när de har tagit beslut om att regeringen själv ska kunna ta beslut utan att fråga parlamentet. Och då slog man på stora trumman och menar på att nu inför Ungern någon form av diktatur här och så vidare. Och så går det bara några dagar, så tar de själva samma beslut. För man inser att men i en krissituation måste en regering kunna vara handlingskraftig. Man måste kunna fatta snabba beslut ibland. Och det är ju, kan man säga, en av parlamentarismens stora nackdelar, att allting tar mycket tid när det ska behandlas och gå via riksdagen och så.
Visst är det så.
Så att det är väl inget större bråk om det här. Regeringen får göra detta. Det är så att säga genomfört. Men jag tror det kommer bli diskussioner om det efter den här krisen. Hur man ska hantera sånt här i framtiden.
Det lär det alldeles säkert bli. Nästa grej är att vi har mötts av rapporter om att ortodoxa judar i Israel har drabbats hårdare än den övriga befolkningen av corona. Vad beror det på, Jimmy?
Ja, det beror på, ska man säga väldigt kort, två saker. Dels att de på grund av sin religiösa och politiska inställning är väldigt anti mot myndigheter och även de israeliska myndigheterna. Så man struntar helt enkelt i de bestämmelser som har gått ut. Och det andra är att man i de här judiska ortodoxa samhällena lever man ganska fattigt och trångbott. Och det kan också då ha bidragit till att det är svårare att begränsa smittan. Men jag tror framförallt det första. Där har man ju då fortsatt i de, det finns ju ortodoxa stadsdelar i Jerusalem. Och det finns en helortodox stad, Neibrak, som ligger nordost om Tel Aviv. Och här har ju då smittan spridits så oerhört så att det är ju alltså över 40% av befolkningen är ju smittade. Alltså proportionellt så är det helt otroligt mycket.
Ja.
Jag har inte läst att det är så mycket någon annanstans. Och det är ju då, de har ju gått ut med att ja, regeringen ska inte lägga sig i. De erkänner inte ens statschefen utan det är den högste rabbinen då i sitt samhälle som är, som man erkänner som högste ledare. Och man har fortsatt att hålla stora sammankomster i synagoger. Och man har hållit marknaderna helt öppna för folk att handla matvaror som ligger öppet och så här. Så nu har Israels myndigheter och regeringen reagerat. Och man har satt ut militär som bevakar sådana här städer och stadsdelar. Så att ingen kan komma in och ingen kan komma ut. Och även inne i städerna och de helortodoxa stadsdelarna så patrullerar värnpliktiga och ser till att ordningen upprätthålls. Och det här är något ganska anmärkningsvärt för att det är inte sedan 1966 som man har sett soldater som har alltså patrullerat i civila områden i Israel. Att, i övrigt har ju Israel haft en väldigt hård linje mot coronasmittan och vidtagit väldigt starka åtgärder, men hos de här ortodoxa judiska grupperna så har det inte hjälpt. Ja, det är väl intressant att lägga märke till där att det här har ju faktiskt också observerats gäller lite grann i Sverige. Fast inte alls i samma omfattning. Men en judisk tidning, The Times of Israel, menar att det judiska samfundet i Sverige som då har haft 9 döda hittills i corona, så är det alltså proportionerligt sett väldigt mycket jämfört med den, hur många de är. Det är alltså de 14 gånger fler än hos befolkningen i övrigt i landet.
Precis. Och det här utgår ju då från de officiella siffrorna om att det är 20 000 judar i Sverige, va? Visst är det så? Precis.
Och då säger man att judarna utgör 2,7%. Nej, de är 2,7% av de döda. Men de utgör bara 0,19% av befolkningen. Så att det är ju proportionellt sett så har de ju drabbats då betydligt hårdare. Även i Sverige.
Och här är det ju en tal om att olydnad mot myndigheter som är problemet, utan det är ju oklart. Det kan ju vara så att det finns vissa etniciteter som drabbas hårdare än andra. Det finns en jag har läst artiklar där man har spekulerat i det, och efter allt det här är över så kan det visas att det är så. En parallell man kan dra till det här som sker i Israel, det är att jag vet att i Frankrike så har de implementerat väldigt stränga karantänregler. Man flyger runt med helikoptrar och drönare och övervakar gatorna. Men i de här no-go-zonerna, förorterna till Paris, invandrartäta, där har man mer eller mindre inte brytt sig så mycket om att implementera det, för man vet att det krävs för mycket av våldskapitalet för att göra det. Så där har man också drabbats extra hårt av corona, förstås. Det är allt. Ja.
Jag tänker bara ett litet vitt piller innan vi kanske måste avrunda. Det är ju då den tidigare statsepidemiologen i Sverige som heter Johan Giesecke. Han var med i morgonstudion i morse hos SVT. Och han menar då på att de kommande 2-3 veckorna kommer det att bli värre. Framförallt i Stockholm, men även i övriga landet, för sjukvården. Men sen kommer det plana ut och vända. Och det har han då grundat på beräkningar som han har gjort och tittat på. Så att det kan väl inge lite hopp. Om han har rätt, låt oss hoppas det. Så kan det ju vara så att krisen faktiskt snart kulminerar.
Ja, det var allt som vi hann med idag. Det är dags att avrunda. Ni har lyssnat på Coronabunkern dag 6. Vi som har sänt det här avsnittet heter Simon Holmqvist och Jimmy Thunlin. Producent har varit Max Rosenfors. Tack till alla som har lyssnat. Har ni några tips till Coronabunkern, kontakta oss då på coronabunkern@nordiskradio.se. Vill ni kontakta oss säkert har vi en PGP-nyckel för krypterad kommunikation. Gå in på nordiskradio.se och sök upp Coronabunkern för mer information. Vi sänder måndag till fredag klockan 16.00, så imorgon är Coronabunkern tillbaka med två helt nya radiopratare. Tack för oss.
As home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall.